Halleluja. Underbart att se er. Jag väntar på det. Underbart att se er. Det känns alltid lika spännande och roligt att få komma till Bollstabruk. När man hör någon säga precis det som har skrivits i tidningarna, att det är en utflyttningsort och att det är dött om 30 år och jag vet, allt är negativt. Då förstår man att det är inte frälsta människor som säger så. För att är man frälst och tror på Gud, så tror vi faktiskt att Gud kan förvandla det som ingenting är, för att det som ingenting är ska bli till. Så jag brukar säga så här, att jag är född obotligt optimistisk. Och sen utöver det så har jag fått en helig ande. Så att jag tror att vi ska se ljus på framtiden. Och vi kan inte se faktiskt, vi kan inte leva i vår historia, vi kan inte leva framtiden, vi måste leva nu. För idag är frälsningens dag, idag är helandets dag. Så ska vi börja göra så, vi står upp tillsammans. Och så tittar du dig omkring och så försöker du hitta någon som ser glad ut. Och så går du fram till den personen och så kramar du om den personen eller säger någonting, profeterar lite eller sådär. Och sen när ni har gjort det, då får du väl sitta ner då. Vi ska uppmuntra varandra, stod det Guds ord. Och vi behöver uppmuntra varandra så mycket i vår tid. Vi behöver vara glada. Är ni glada att ni är frälst? Är ni frälst och ni är glad? Amen. För en del är det faktiskt inte samma sak. Men jag tror att frälsningsglädjen, det Jesus har gjort för oss, det går djupare än det smilet som vi ibland har i ansiktet. För frälsningsglädjen, den bär oss genom sorg och bekymmer och nöd och allt det som vi möter. Så frälsningsglädjen, det är en kraft, förstår ni. Glädjen i Gud är vår styrka, står det. Amen. Och nu ska vi be konkret nu i början här, innan jag börjar att dela mitt hjärta, att Guds ord ska verka. Jag är fullt övertygad om att Guds ord är som ett tveeggat svärd. Jag tror att Guds ord, när det går ut i andens kraft, så gör det skillnad i andevärlden. Vi kanske tycker att vi är inte så många här, och det kanske inte vi är, men det spelar ingen roll, varken för dig, mig eller Gud. Utan det viktigaste är att vi sitter öppna, att vi tar emot ordet och att vi ber om att ordet ska plöja någonting i andevärlden. Amen. Därför att ordet är det som skapar utrymme. Ordet är det som gör att det är lätt för människor att ta till sig Jesus Kristus. Så Fader, vi tackar dig för denna underbara försommarkväll i Bollstabruk. Vi tackar dig, helige Ande, att du är i denna lokal just nu. Vi välkomnar dig, helige Ande, att tala genom ditt eget ord, Herre. Vi tackar dig för att ditt ord är sanning, ditt ord är makt och myndighet. Ditt ord är det som förvandlar människors liv. Och vi ber, Fader, att du genom din helige ande levande gör ordet i våra hjärtan. Men också att det får plöja en ny väg kanske i andens värld, Herre. Tackar dig för det som har varit, men vi tackar dig framförallt för det som kommer, det som är. Tackar dig för människor som kommer att bli frälsta med bygderna. Tackar dig för ungdomar som kommer att bli frälsta, helade, upprättade, befriade, andedöpta och döpta av vatten. Vi bara talar ut det i tro i Jesu namn. Och vi bara tackar dig för att hela den här regionen, Kramfors kommun, de som bor och bygger här, ska få uppleva evangeliet. Jag ber om uppmuntran till dem som är troende, som tillhör dig, som har sitt hjärta hos dig. Jag ber om uppmuntran ifrån dig, helige ande. Den här kvällen kommer ett nytt liv, kommer ett nytt mod, kommer en ny eld, Fader. Låt oss få känna att du är på vår sida. Och nu tackar jag dig, Fader, för att det du har lagt på mitt hjärta den här kvällen, att det skulle få gå in i vår ande, i våra hjärtan. Men framförallt i andevärlden, Herre. Att det skulle få skaka om i Jesu namn. Jag bara tackar dig för att blodet och namnet och ordet är det som står på vår sida. Och vi tackar dig för att du bara är mästaren. Du är den som är starkast. Du är den som har all makt i himlen och på jorden. Jesus Kristus. Vi tackar dig att vi får bekänna oss till dig ikväll. I Jesu namn vi ber. Amen. Amen. Halleluja. Det känns nästan som om man skulle vilja ha en bönenatt. Bön är underbart. Bön är någonting som förvandlar liv. Jag tror det är så att allt det Gud gör i vår tid, det är svar på våra böner. Jag tror att Gud är så smart så han förstår att det vi ber om, det vill han ge. Han kommer aldrig att ge av sitt goda om inte vi vill ha det. En sån gentleman är han faktiskt. Sen ibland kan han chockera oss med chockterapi. Men faktiskt att Gud väljer de platser, han väljer sammanhang som är öppna för den helige ande. Därför är alltid, det är från mitt hjärta, det är alltid roligt att komma till Bollstabruk. Inte för att det är världens största plats. Men därför att jag, första gången jag var här och predikade, jag vet inte hur länge sedan det är faktiskt. Men då bara slog någonting emot min ande. När man besöker platser ibland, ni vet, både stora och mindre sammanhang, det spelar ingen roll, så möts man ibland av ett gensvar i anden. Det profetiska ordet möter ett gensvar i anden. Och man märker att det finns människor som har gensvarat på det, och då blir det en koppling mellan människor också. Och jag minns att det jag mötte i Lars-Åke och Inga Lill och andra ledare här, Mats och Samuel och så kände jag bara liksom att det spelar ingen roll hur platsen ser ut. Det spelar ingen roll hur liten, hur stor den är. Därför när Gud har bestämt någonting, då har han bestämt sig. Det står i Guds ord att det Gud gör består för evigt. Och jag är övertygad om att det som drabbade mitt hjärta då, och det jag tror också profeterade ut, det är att Gud kommer att göra någonting i den här regionen. Och jag upplever fortfarande att Bollstabruk, som i media är en utflyttningsort, är en andlig generator. Halleluja. Känner du vilket tryck det blev? För jag vet, jag själv har valt att i 20 års tid bo kvar i norra Värmland. Mitt bland häxkraft och kulta krafter, seanser, mitt bland fruktansvärd hedendom. Jag har valt att bo kvar där, för jag har inte fått någon beordran att flytta därifrån. Men så jag har rest 75% av min tid i 21 år. Så jag vet att det spelar ingen roll hur sammanhanget ser ut. För när Gud säger någonting, då kommer det att ske. Så Bollstabruk, oavsett om du vill tro det eller inte, så upplever jag och min ande, jag tror fler har gjort det här, jag har förstått det, att Gud, det hänger någonting över den här regionen. Därför är det också kamp, därför är det också smärta, därför är det sömlösa nätter, därför Gud vill föda fram någonting. Det är religiös kamp, det är makt, det är krig och allt det här. Men det är en konsekvens av ett kvitto på att Gud vill komma med sin ande. Och Gud kommer att komma till dem som är öppna för Guds ande. När jag reser i andra länder, ni vet att evangeliet, det bryter in i alla kulturer. Det var ju inte så att Gud skapar människan och sen skapar han svenskarna eller norrlänningarna, utan Guds kraft går ju in i alla kulturer. Och evangeliet är detsamma i Norrland, i Ångermanland, i Kramfors kommun. Det finns ingenting som säger att det skulle vara svårt i Kramfors kommun att bryta igenom. För Gud är allting möjligt. Därför vill jag uppmuntra dig. Jag sa till min fru när jag skildes åt i morse, så sa det att det är en sak på mitt hjärta när jag åker upp till Bollstabruk. Det är lite speciellt. Jag har bott här när jag var liten pojke och det känns lite grann som hemma faktiskt. Får man säga så? Ja. Och därför så är jag lite layback still så där. Men det är okej, va? Jag har inte ens skjorta på mig ikväll. Nästan känner mig hednisk. Men jag sa till min fru att det finns en sak på mitt hjärta. Och det är att uppmuntra. Att uppmuntra församlingen i Bollstabruk. Att uppmuntra Guds folk till de som kommer. Att de som kommer kan berätta för andra. Att nu har vi hört en uppmuntran ifrån himlen. Det är mitt uppdrag. Liksom. Jag känner varenda gång jag åker hit. Uppmuntra Guds folk att stå fast. Att fortsätta. Därför det kommer någonting. Och det Gud har bestämt, det består för evigt. Och det kommer att ske saker profetiskt. Men det är som att vet, innan när man skulle bryta ljudvallen, kommer ni ihåg det? Det är väl ingen som är så gammal här. När man skulle bryta ljudvallen med flygplanen så gjorde man många försök. Och man närmade sig ljudvallen och innan man, när man närmade sig den här brytpunkten så skakade planet något så fruktansvärt. Så alla piloter fick dra ner på hastigheten och landa igen för instrumentpanelen ramlade sönder och allting gick sönder. Men så var det en pilot en gång som närmade sig samma punkt. Det liksom skakade, det var turbulent. Men han hade bestämt sig, jag ska igenom. Och plötsligt så bröt han igenom ljudvallen. Och då tystnade planet. Allting bara blev stilla. Och från den punkten så bara sköt det fart. Och så är det att bryta igenom i anden. Jag växte upp när man sa så här, vi ska be tills det bryter igenom. Och när jag undervisar faktiskt om samma sak hemma, när jag är hemma den veckan så undervisar jag ungdomar. Vi har fått se 6-7 stycken ungdomar i 18-19 års åldern komma till tro rakt utifrån gatan. Det är fantastiskt. Det första jag undervisar om det är andedopet. Och det bryter igenom direkt. Och sen så talar jag om att bryta igenom i bönelivet. Och då frågar de, vad då bryta igenom? Man ska be sig igenom, säger jag. Ja, vad menar du? Ja, det är en bra fråga, eller hur? Men ni vet att bön handlar om arbete. Bön är en livsstil. Det är att ständigt vara uppkopplad och att ha en bönens ande. Och så sa jag att det är ett arbete och rätt vad det är så känner man att det bara släpper tag. Och så kommer man in i ett flöde. Och då plötsligt så blir bön roligt. Då vill man ha bönenätter spontant. Då ringer man pastorn och säger, hör du Lars-Åke, kan inte vi ta en bönenatt ihop i kyrkan? Då säger pastorn, självklart. Jag sa till församlingen hemma vid årsmötet, det är inte en enda under det året som ligger bakom som har bett tillsammans med mig en natt. Då skämdes hela församlingen. Så då ringer de titt som tätt. Bön bryter igenom. Och jag vet att i den här regionen så finns det bönemänniskor. Det finns en längtan. Det finns en djup, djup längtan. Så att det uppmuntras som ligger i botten när jag åker upp hit. Men det finns naturligtvis också mycket mer. Och ikväll så ska jag dela mitt hjärta. Jag ska tala någonting som ni har hört tidigare. Men som jag upplever Gud verkligen vill säga till oss ikväll. Och det är en uppmuntran också. Men det blir också en stark utmaning. Vi har alltid en kamp. Vi består av ande, kött och själ. Eller hur? Och det finns någonting som gör skillnad i våra liv. Om ni ska leva ett framgångsrikt liv tillsammans med Gud så är det faktiskt en del grundstenar som är otroligt viktiga. En grundsten ska jag tala om ikväll och det är ordet. Ordets kraft och ordets auktoritet i våra liv. Därför att jag vill försöka måla i början en bild av dig över vårt land. Jag reser ju en del i Sverige också och man kan väl säga så här att vi har väl aldrig tidigare i Frikyrko-Sverige stått inför så våldsamma utmaningar när evangeliet hotas. Man ifrågasätter jungfrufödelsen, man ifrågasätter nästan allt som står i Guds ord. Och det är tryck emot församlingen, det är tryck mot dem som har en tro på Gud idag. Och djävulen, vet du, han är ju inte död. Han går omkring som ett rytande lejon. Försöker uppsöka någon eller något. För att döda, slakta och förgöra. Så han har en given strategi. Och det är därför det är kamp. Vad är det då som beskyddar oss i striden? Vad är det då som gör att vi kan gå i segerkraft från härlighet till härlighet. Och uppleva att Gud är med oss. Jo, det är det jag ska tala om ikväll. Att leva i ordet. Därför att vi kan inte sälja ut evangeliet, eller hur? Vi kan inte börja ifrågasätta evangeliets kraft. Och jag brukar säga så här, vi sa på ett pastorsmöte i Karlstad onsdags, att det begås andliga våldtäkter i det här landet. När man liksom lägger, man ifrågasätter Guds ord och man perverserar Guds ord och man fullständigt plockar sönder Guds ord. När det är bara ordets kraft som gör skillnad i våra liv. Det är det som kommer att vara en skiljelinje, tror jag, i hela Kristi kropp de år som ligger framför. Det är ordets auktoritet i våra liv. Om vi vill leva i ordet, om vi älskar ordet, om vi vill bekänna oss till ordet, eller om vi vill liksom leva på distans. Och, ni vet, det kommer att vara en avgörande skillnad. Det är inte allt det vi läser som vi förstår. Men jag bekänner mig ändå till ordet. Ska vi börja i Gamla testamentet ikväll? Jag vill läsa från en profetisk bok. Jag lever väldigt mycket personligt i de här böckerna nu. Därför jag upplever att det är en profetisk tid vi lever i. Och det är Haggai. Känner ni till Haggai? Jag tror Lars-Åke har undervisat mycket om Haggai också. Jag fick bara en känsla av det just nu. Men ni vet att här finns jättemycket att hämta. Men där ska man bygga upp Herrens hus, det nya templet, och det finns mycket att säga om detta, det finns ju jättemycket undervisning. Men ni vet att i kapitel 1 så står att Herren Sebaot säger så här i vers 2. Detta folk säger, och så här ser det ut i Frikyrkor Sverige. Så här ser det ut. Det här folket säger, tiden har inte kommit. Tiden att återbygga upp Herrens hus. Det är det man säger. Man förstår inte sin egen tid. Man förstår inte den tid man lever i. Och Herrens ord kom genom profeten Haggai. Och så säger han så här. Och då kommer den här jättejobbiga utmaningen. Det blir så personligt. Det blir rakt in i hjärtat. Är det då tid för er själva att bo i panelade hus medans detta hus ligger i ruiner? Så säger nu Herren Sebaot, lägg märke till hur det går för er. Ni sår mycket, men ni skördar lite. Ni äter, men blir inte mätta. Ni dricker, men släcker inte törsten. Ni klär er, men ni blir inte varma. Den som får någon inkomst har hål i börsen. Så säger Herren Sebaot, lägg märke till hur det går för er. Gå upp till bergen. Hämta trävirke. Bygg upp mitt hus. Så ska jag glädja mig över det. Och visa min härlighet, säger Herren. Ni väntar er mycket, men se, det blev lite. Och när ni förde hem det, då blåste jag bort det. Varför? Jo, därför att mitt hus ligger i ruiner. Medan ni har bråttom, var och en med sitt eget hus. Därför har himlen över er hållit tillbaka sin dagg. Och jorden har hållit tillbaka sin gröda. Och så står det i vers 12. Zerubbabel, Sealtiels son, överste prästen Josadaks son, med hela kvarlevan av folket, lyssnade. De lyssnade till Herren, sin Guds röst, och till profeten Haggais ord. Och eftersom Herren, deras Gud, hade sänt honom, och folket fruktade Herren. Vers 14. Herren uppväckte en iver. Herren uppväckte en iver. Och så börjar man att jobba på Herrens, sin Guds hus igen. Gud, han är den enda som kan väcka en iver i våra liv. En iver att återigen återerövra ordets rättmätiga plats i våra liv. Därför vi lever i en tid att de som inte vill leva i Guds ord, alltså ett kärleksförhållande till ordet, kommer inte att orka bestå provet. Det låter som en domedagspredikan detta. Det står till och med så här, jag sa till Samuel idag när vi samtalade lite, att det kommer en tid när Jesus kommer att säga till ett antal människor som har gått i frikyrkan i många år, när Herrens dag kommer, för den kommer, så kommer att säga så här: inte alla de som säger Herre, Herre kommer in i mitt rike. Jag känner er inte. Bara de som har gjort min vilja. Och hur ska man kunna göra Guds vilja då om inte man lever i ordet? Det finns en världslig ande, en antikristlig ande, det finns en religiös ande som för oss och vill föra oss bort ifrån ordet. De mest självklara grundläggande elementen i Guds ord ifrågasätts och det smyger sig in även i frikyrkor Sverige, rakt in i pingströrelsen. Det här kommer att vara avgörande för de kraftfulla nedslag som Guds ande vill göra i oss, genom oss och för oss. På de platser jag besöker i andra länder där Guds närvaro finns på ett mycket, mycket speciellt sätt. Det ska jag säga er att det är en sån radikal förkunnelse. Och när pastorerna säger, jag frågar, är det någonting ni vill jag ska undervisa om? Så jag vet att, du vet, de säger, bara blås på bara. Bara predika så radikalt du bara kan. Det ska göra ont i oss efter mötena. Helst så ska vi ligga och gråta hela natten, sa en pastor i Lettland. Predika som du aldrig har gjort tidigare om synd och helvete och himmel och frid och kärlek. Och bara tryck på, sa han. För det är det som skapar Guds närvaro. För då kommer synden upp till ytan. Och jag tror att det är det som vi aldrig får tappa i våra liv. Och förstå att om jag ska kunna leva i lydnad och helgelse så måste jag tillbaka till ordets auktoritet i mitt liv. Ni vet att vi lever faktiskt i en tid när frikyrkan på något sätt har blivit en fritidssysselsättning för många. Har du upptäckt det? Man går till kyrkan för att man bara ska det. Jag kommer in på den morgon jag ska undervisa lite grann om kulturer. Men ordets auktoritet, det är det som skapar väg för Guds ande. Ni vet, när Jesus i Matteus 4, och Jesus, han hade ju inte Nya Testamentet. Han hade Toran. Så säger han så här när han blir frestad av djävulen, vet du. I kapitel 4. Då säger han, det står skrivet. Det står skrivet. Han hade en inneboende auktoritet. Så det räckte med Jesus att bara citera och säga, det står skrivet. Och då så orkar inte djävulen stå emot Jesus. Jesus talade inte i egen sak. Han talade utifrån en auktoritet. Han var given av Fadern och han sa, det står skrivet. När Jesus sände ut sina lärjungar så ger han dem makt och myndighet att använda hans namn. Och det är samma sak idag. Vi har fått hans namn och vi har fått ordet. Och om inte ordet lever i oss, hur blir det då? Församlingar som ska bli så relevanta idag och ska vara så försiktiga och tummar på ordets auktoritet och ordets kraft kommer aldrig få ses omvändelser i den utsträckningen som det blir när man predikar evangeliet fullt ut. Så den här regionen i Kramfors och Bollstabruk behöver återerövra ordets auktoritet och kraft i våra egna personliga liv. Att några enstaka pastorer, ledare, ja men de har till och med betalt för det. Lite skämtsamt. Va? Men det här gäller oss för oss allihop. Jag klarar inte av att leva bara ha Jesus och så struntar jag i Guds ord. Jesus och Guds ord hör ihop. I Johannes 8 och Johannes 8 och vers 31 tror jag det är. Slå upp det. Johannes 8 och vers 31. Då ska du få se på det. Mycket, mycket intressant. Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom. Så säger han så här. Om ni förblir i mitt ord. Är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Det är en sån där trestegsraket. För att kunna nå fram till den sann andlig frihet så måste vi ha sanningen som grund. Och för att kunna hitta sanningen så måste vi leva i ordet. Så sann andlig frihet kommer genom lydnad. De som tror att de är så fria, de är oftast väldigt bundna, har jag märkt. Och då menar jag fria till, du vet, man kan vifta med händerna när det är lovsång. Och man kan, men i sin ande är man helt låst. Om ni förblir i mitt ord. Johannes 1, ordet blev kött. Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar? Frågan blir för mig då, kan man vara en sann lärjunge utan att förbli i ordet? Lydnad ger välsignelse. I ungdomsvärlden idag, ungdomsarbetet, jag får vara med lite grann hemma. De är unga vuxna, de är 17, 18, 19. De är ung vuxen idag. Alltså, vi är superradikala. Och de suger åt sig. För de vill ha ordet. De har förstått att ja, men det är ordet som är kraften. Det är Guds ord jag måste äta. Det är ordet som gör mig fri. Det är ordet som för mig in i sanning. Och så berättar de för sina kompisar. Så här står det i Bibeln. Har du läst det här? Nej, vi har ingen Bibel ens. Ja, nu måste jag skaffa en till dig. Så går snacket hemma nu. Ordets kraft, förblivandet i ordet är avgörande för din och min framtid. Liberalismen, sekulariseringen smyger sig in i Kristi kropp. Vad är det som ska hålla oss kvar där om inte det är ordet? En trohet till ordet ger oftast en tro som kommer av ordet. Har du märkt det ibland? När du sätter dig ner och läser Guds ord så kan du inte sluta. Har du känt så? Ingen? En? Två, tre, fyra till och med? Ja. Fem? Ja. Alltså det händer ju ibland, vet du, att man ska bara läsa något kapitel på kvällen så blir det en hel bok. Inte krönikeböckerna kanske, de är lite tråkiga. Släktregisterna. Men mycket annat. Alltså när du ser, om du lägger in och så ska läsa apostlagärningarna. Visst är det svårt att sluta? Det blir ju gärna alla kapitel. Och så känner man, wow! Varför då? Ordet gör någonting med min ande. Det fyller mig med mat. Man får liksom kraft. Och det gör mig stark i min ande. Och när jag vittnar för människor, var jag än är någonstans, om inte jag lever i ordet, då är det svårt liksom att nå fram till människornas hjärtan. För det är Guds ande och ordet samarbetar, vet du. Det är en våldsam kraft. Vi har lärt oss mycket genom åren, eller hur? Många av oss är äldre här. Det är det väldigt gamla, jag vill säga, men inte så jättemånga. Men man lär sig ju länge man lever. Paulus säger till Timoteus, stå kvar vid det du har lärt dig. Det finns inget nytt evangelium. Det gamla evangelium, ordets kraft, auktoritet står fast. I många andra världsdelar faktiskt så finns det villoläror. Det finns det som är närheten av evangeliet. Det finns skuggan av Kristus som inte är Kristus. Det finns tendenser i Sverige där man försöker göra evangeliet lättköpt. Ordet ska bli lättköpt. Ordet kommer alltid att reta gallfeber på nyliberalisterna i Sverige. Den Jesus vi predikar, det är inte den Jesus som Jonas Gardell predikar. Jag var på ett föredrag en gång med han Gustafsson, vad heter han? I Svensk Evangeliska Alliansen. Ja, det vet han, teologen. Han la fram 7 olika böcker. Så sa han, är det 7 olika Jesusar? Det är bara att välja vilken Jesus man vill ha och välja den boken. Så olika teologier finns det, doktriner finns om Jesus på marknaden. Men det finns bara en sann Jesus Kristus. Och han är beskrivet i ordet. Så det som ska göra att människors liv blir förvandlade, det är Jesus och hans kraft. Och om du och jag ska bli sanna vittnen, så måste ordet få leva i oss. Och när vi älskar ordet, då gör någonting med oss, eller hur? Då får man en kärlek till ordet. Man vill börja att be utifrån ordet. Då läser man de profetiska böckerna, Gamla testamentet, så förstår man Nya testamentet, och så börjar man att be: gode Gud, gör någonting nytt i mitt liv. Fyll mig med kraft. Låt ditt ord få verka i mig. Och så kan du vara med vid att bara säga ett ord till en person, och den personen blir helt fri. Varför då? Det är för du förblir i ordet. Ordet där det finns sanning, och sanningen gör människor fria. Amen. Är ni med? Johannes 15:4. Det är de klassiska orden. Då står det så här. Och det här är till Guds församling idag. Förbli i mig, så förblir jag i er. Och att förbli i honom då, det är att också förbli i ordet. För det hör ihop. Det förstår vi. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte ni det heller om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, då bär han rik frukt, för ni kan inte göra någonting utan mig. Vers 7. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni skall få det. Tror vi på det ordet? Ja, vi vill tro det. Men det är svårt ibland att förstå det. För det står här att om vi förblir i honom och hans ord förblir i oss och vi förblir i ordet, så ska vi kunna be om vad som helst. Och vi ska få det. Sen om vi får allt vi ber om, det väl, kanske inte får det så där. Jag behöver en ny bil till exempel snart. Så jag har sagt till mina barn, nu får de vara med och hjälpa mig och be om en ny bil. Och då sa ju en av grabbarna, när du ändå ber så ber rejält, farsan. Ja, vadå? Jag vill ha en gul Ferrari. Alltså, hur skulle det se ut att ha en gul Ferrari på garageuppfarten, predikant? Det är klart inte Gud ger mig det. Nej, okej, men en röd då? Men ordet säger ändå, ni förstår mig rätt, att ordet och förblivandet i Kristus samarbetar och är en våldsam kraft. Det är det som står emot djävulen idag. Det är inte fin sång i sig själv. Det är inte kontexten som sådan på ett möte. Det är inte en församlings attribut och approach. Jag kommer ibland till församlingar där rökbomber och handgranater och det rökmaskiner och det kilometervis med sladdar, vet ni, och det diskolampor. Allt är helt okej för mig. Men att det skulle vara någon kraft i det. Man pumpar upp en stämning, lite själiskhet, lite psykologiska effekter. Jag har läst psykologi en hel del, beteendevetenskap. Alltså det går att skapa en stämning ganska fort. Men det ger inga förvandlade liv. I öststaterna kan man samlas i en nästan till rivningsfärdig industrilokal. Med vita, gråa cementväggar, klotlampor, 8-10 grader varmt. Man predikar utan anläggning, man skriker sig hes och Guds kraft är där. Människor blir frälsta, ungdomar blir helade. Därför man tar emot ordet Om man tror ordet och ordet förvandlar deras liv. Så kommer de till Sverige, några av dem undrar vad vi håller på med i våra kyrkor. Så vet ni, jag tror att det som skapar och kommer att skapa någonting nytt i vårt land, det är ordet som kommer att gå som en kniv i våra hjärtan. Det kommer att gå en kniv i hela frikyrkor Sverige, i hela Kristi kropp. Och det är bara de som älskar Guds ord och älskar Jesus mer än allting annat som kommer att få uppleva honom på ett helt fantastiskt sätt. Jag har sagt till mina barn, för att vara väldigt jordnära, jag kan bara ta ansvar för min fru och mina barn. Det är det första jag tar ansvar för. Och vi har försökt undervisa våra barn om att ordet, Guds ord och Jesus som person, det är det viktigaste i era liv. Absolut det viktigaste. Att be till Gud, alltså prata med Gud, att läsa Guds ord, och att anden i ditt böneliv får tala till dig genom Guds ord. När det blir tuffa tider i skolan, bland kamrater, och när du ska välja saker i livet, så kommer Guds ord att både hjälpa dig och försvara dig. Och det kommer att vara en kraft i ditt liv. Och de har börjat liksom få smaka på detta. Och de förstår, det funkar. Det funkar. Och du vet att i apostlagärningen, när du läser om när församlingarna startades och när missionsresor gjordes, så läser du gång på gång på gång, så står det så här: ordet hade framgång. Ordet hade framgång. Vem är det som ska bli känd i Kramfors kommun? Ja, det är inte bara Lars-Åke Wenstig. Han är en väldigt god person, har stort förtroende och kommer få ännu större förtroende. Men det är Jesus som ska bli känd. Och ordet ska bli känt. Amen. Det behöver inte se så deprimerande ut för det är sant. Det är han som ska bli känd. Det är hans namn, för ordet är frikopplat från människor. Det lever sitt eget liv. Det är inte vi som botar sjuka. Det är Jesus som gör det. Genom Guds ord. Som en auktoritet. När Jesus drev ut onda andar, så bara pekade han på dem. Han drev ut de onda andarna med ett ord. Den överste prästen Skevas hade 7 söner. 7 stycken söner som sprang omkring och lekte lille Jesus. Och så kommer det en man som har ond ande i sig. Och så ska de här 7 killarna försöka driva ut den onda anden. Och de ber och håller på och tjatar, vet du, men det händer absolut ingenting. Och den onda anden, vet du, säger att vem Jesus är, det vet jag. Vem Paulus är, det vet jag. Men vem i all världen är ni? Va? Alltså visste den onda anden vem Paulus var. Det står så. Jag tror att Gud kommer att komma till de platser där man inte söker egen makt och position, utan där man först och främst söker att bli känd i andevärlden. Tänk att få längta efter att bli känd för att bli en nobody. Tänk att längta efter att få bli någon i det osynliga. Så ordets kraft har en framtid. Amen. I Båstadbruk i Kramfors, så är det inte verksamheten i sig som är viktig. Det är ordets kraft i våra liv. Anden och ordet samarbetar. Och om vi förblir i ordet och står kvar vid det vi har lärt oss, står kvar det du har fått i den heliga ande och inte ger upp, så kommer du att få det. Ja, men det tar sån tid, tycker du. Ja, men för Gud är 1000 år en dag och en dag som 1000 år. Så om det dröjer 10 år eller 15 år eller 3 år, det spelar ju ingen roll. För jag lever ju ändå inte för mig själv, jag lever ju för andra. Och mitt uppdrag är en enda sak, det är att ära honom med allt det jag gör, allt det jag äger. och att leva i ordet. Och en dag så ska jag inte bedömas efter hur många versar jag kunde i Bibeln eller hur många möten jag gick på eller hur många profetior jag levererade. Utan Gud kommer att se på mig och se hur många versar jag levde. Hur många versar som jag levde i lydnad. Och jag har sagt hemma till Maria, och det vet hon och hon kan garantera det, att jag är så trött på maktlystnad och bekräftelsebehov i det här landet. Det är så kötsligt. Jag vill bli känd för en enda sak inför dig, säger jag till Maria. Det är att jag gjorde allt jag kunde för att föra in min familj in i Guds närvaro. Och att leva i ordet, proklamera ordet, att vara en duktig bedjare. Jag skrev det på min Facebook-uppdatering. Jag tror jag fick 70 inbox på Facebooken. Man kan få mejl i Facebook. Rakt in direkt i ett eget. Liksom. Jag skrev så här att jag är hellre en duktig bedjare och en medioker predikant. Eller en duktig predikant och en medioker bedjare. Det är bättre att vara en duktig bedjare än någonting annat. Att söka hans ansikte. Att söka ordets kraft i våra liv. Ordet kommer att ge dig den kunskap du behöver i vår tid. Hur vet du att du går rätt väg? Ja, du lyssnar på pastorn. Han är en god förkunnare i det sammanhang du står i. Men för att vara helt säker så måste du läsa Guds ord. Det är ordet som är sanning. Och om du förblir i ordet så kommer du hitta sanningen. Och sanningen gör dig fri. Och idag så är det faktiskt så att en del säger så här att det finns flera vägar till Gud till exempel. Det står ingenstans i min bibel. Man ifrågasätter jungfrufödelsen. Man ifrågasätter det mesta. Och man läser inte ordet. Man har tappat sin frälsning. Jag har mött frikyrkopredikanter som jag har ställt frågan själv till och frågat, är Allah och Jehova samma Gud? Och så svarar man, jag är inte färdig med den frågan. Alltså de predikanterna för mig, de är ju lite dyslektiska. Det är ju bara att läsa innantill. Johannes 14:6. Ja. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Ordet måste bli en auktoritet i våra liv. Och det kommer röra till det för oss. Och ju mer vi läser ordet, ju mer vi kommer uppleva att ordet, du vet att det blir, för en del blir en riktig chock när man börjar läsa ordet. Men om vi lever i ordet, då kommer vi att vara det andra kallar för fundamentalistiska. Får man säga så, Bollstabruk? Det är ett positivt ord i Bollstabruk, eller? Mm. Man är fundamentalistisk. Betyder att jag tror på Guds ord. Och ju mer liberala och liberalt samhället blir, ju mer sekulariserat samhället blir, desto mer fundamentalistiska kommer vi bli i deras ögon. Och det finns de i Sverige som inte kommer att orka hålla fast vid sitt lärjungaskap som jag läste. För att man orkar inte leva i ordet. Tyvärr så kommer det att ske igen. För det har skett genom alla tider. Så vad är det som ska ge oss kraft att kunna stå fast? Vad är det som genererar väckelse? Vad är det som är grogrunden i en region för att Guds ande ska komma på besök? Jo, det att det finns församlingar, gudsmän, gudskvinnor, familjer som står upp för ordet. Och genom sitt sätt att bara vara, behöver inte säga så mycket, behöver inte predika som jag gör, men bara vara, stå i ordet. Stå fast i ordet. Då skrämmer det djävulen. Amen. Ni ser chockade ut en del här. Men det är sant. När jag träffar mina kompisar som jag gör regelbundet när jag är hemma, som inte är frälsta, som vet, de vet vad jag står för. En del hånar mig, en del skrattar åt mig. Men sen när krisen slår till, vem tror du de vänder sig till? Det är mig. Ja, du som har tro på Gud och du, Guds ord säger ju det här och det här har du sagt. Kan inte du be för mig nu? Jaha, nu passar det bra att tro på Gud och tro på ordet, säger jag. Ja. Så någonstans så vet folk att Guds ord är en auktoritet. Hur många gånger har vi inte märkt att när människor blir frälsta så är det inte genom vår styrka och kraft. Det är ordet som frälser. Eller hur? Hur vet man att man är frälst? Man hör på ordet. Man tar det emot i tro. I sitt hjärta så bekänner man och sen är man frälst. Så lätt var det. Så det är inget svårt att se människor bli frälsta i Borstabruk heller. Jag sa till Samuel, åkte förbi den här kupolen här uppe. Där uppe vill jag ha en kampanj. Jag har sagt alla år. Den där Folkets hus här uppe, va? Där ska, oavsett om ni vill eller inte, där ska jag ha en kampanj. För ofrälsta. Jag tar ekonomin också, har jag sagt. Ta hit några band och så evangeliserar vi. Och så ska vi visa djävulen att det är lätt att få se människor bli frälsta på Borstabruk. De är en bön ifrån att bli frälst. En tanke att bli frälst. Men om vi ska kunna komma så långt i vår tanke så måste vi först ha tro på ordet. Att det är ordets kraft som frälser människor. Och en bedjande församling är alltid en framgångsrik församling. Oavsett hur det känns. Och det är bara de som älskar ordet och sanningen som blir fria, som vågar be frimodigt. Åh, jag har mött så många människor som har varit frälsta i 50-60 år och de ber i 2 minuter, sen tar bönen slut. Sen vet man inte hur man ska be. Och jag tror det är människor som inte lever i ordet. På djupet. Som inte lever i anden. Man har blivit religiös. För det står ju i Romarbrevet att ibland så vet vi inte vad vi ska be om. Och då kopplar Guds ande in vår ande. Och så talar vi ord som inte vi förstår. Och så är vi bara med och ber utifrån det Gud vill vi ska be. Vi är bara en kanal. Är inte det underbart? Så när vi lever i ordet och anden och längtar efter detta, då ropar djup till djup. Och då älskar man att be igenom, som jag sa i början. Man ber igenom. Vet du. Jag kan känna det varje gång jag kommer upp hit. Jag blir som blir påminn om det här. En riktig boxningsmatch på något sätt. Va? I anden. Man är helt utlämnad i en boxningsring. Det vet du. Eller så man kan känna det där i anden ibland. Men tänk att Gud är på vår sida. Och tunga kroppsslag. Det låter jag brutal. Men nu predikar lite Hagfors predikan här. Tunga kroppsslag mot djävulen, vet du. Så han får ont i njurar och lever. Och så rätt vad det är så sänker han garden. För det gör så ont. Och då smäller man till med en rak höger. Då ligger han, vet du. Och ibland så tror jag, nu får du förlåta mig, men ibland så tror jag vi har varit så snälla mot fienden. Vi ska inte stöta oss, vi ska inte störa oss. Och vi pratar om att det är så hårt och det är så tufft i anden och det är så jobbigt. Han är besegrad! Han är besegrad! Tänk att gå upp i boxningslivet och säga, du kommer att knockas. Det kommer att ta några ronder här, men alltså, du är en loser. En del kristna går ju upp och är rädd. Varför då? De har inte förstått auktoriteten i ordet. Man lever inte i ordet. Ibland när jag reser i andra länder så kommer det här, jag kallar det för Hagfors-smörjelsen. Den här erövringsanden, den här liksom the fighting spirit. För jag har mött så mycket okkult kraft.
Jag delade det med en pastor i Livets ord i Åbo för 2 veckor sedan med den där predikaren. Han ville höra lite. Jag berättade lite grann. Där vi har fått vara med dem i norra världen och sett. Med våra egna ögon. Alltså, jag vill inte höra mer. Jag vill inte höra mer, sa hans fru. Jag får en sömnlös natt. Det är verkligheten. Det är ingen lek det vi håller på med. Det finns en ande av död som attackerar Guds folk i de här bygderna. Det är en likgiltighetens ande. Det är en depressiv ande som vill lägga sig på Kristi kropp och få dig och mig att somna in och bli apatiska. Och sen, ja, så har vi vår möteskultur och så blir det ingen mer. Men den heliga ande vill uppmuntra dig att Guds ord är på din sida. Förbli i ordet, meditera ordet, proklamera ordet, lev i ordet och bara säg till djävulen att han är en loser. Halleluja! David i första kungaboken 17, David och Goliat, vet du, har de stått där i 40 dagar, så kommer ju David, han har sett någonting som ingen annan har sett. Du är en av dem som har sett någonting som ingen annan har sett. Eller hur? Du har sett någonting i anden. Det finns bara en väg att gå. Och det är inte kompromissens väg, utan det är att ge sig fullt och helt åt evangelium och Guds ord. Det är det som frälser människor. Det är det som har framgång hela tiden. Guds ord är som en plog och vi går bakom. Ni vet, ordet är som ett vapen. Att sätta Samuel Söderholm, han är ju jaktintresserad då. Jag tycker sånt där är roligt också. Fast jag kan inte så mycket än. Men ni vet att sätter man en älgstudsare i händerna på min fru, då är det dags att springa. Det är livsfarligt. Och sätter du in patronerna, då skulle du springa fort. Alltså, vad som helst kan ju hända. För hon kan ingenting om vapen. Totalt noll. Eller hur? Så är det med min fru. Hon kan inte det. Sätter jag en älgstudsare eller en hagelbössa eller en revolver eller vad som helst i händerna på Samuel Söderholm, då kan man vara lugn. Om det är så skarpladdat. För jag vet, han kan hantera ett vapen. I Guds församling, Guds ord är ett vapen. Ordets auktoritet är ett vapen. Men det räcker inte bara att ha kunskap om det. Du måste veta hur du ska använda vapnet. Du måste veta hur du ska använda ordet. När Jesus blir döpt i Jordan och fylld med den helige ande, så förs han direkt ut i öknen. Det är så typiskt, va? Det är ju en profetisk bild hur det är för oss ibland. Gud gör någonting fantastiskt och direkt efter det så är vi ute i öknen och prövas. Och Jesus, han hade varken lovsångsteam eller goda äldstebröder med sig eller en fin församling. Han var helt ensam ju. Då stod han bara i ordets auktoritet. Och så vågade han tala ut det. Han sa, det står skrivet. Guds ord. Om Guds ord inte är en auktoritet i våra liv, då är jag rädd för att vi tappar kärleken och relationen till Jesus. Jag har sett så många exempel på det. När man inte älskar Jesus och Guds ord, så faller man åt sidan ganska fort. Oavsett ålder. För Guds ord är inte knutet till någon generation. Guds ord är inte liksom relevant. Det är ett omvändelsebudskap. Jesus själv sa det, att ni ska gå samma väg som jag gick. För de som står upp för ordet, de kommer att få möta på motstånd. Och därför så är jag rädd för att vi i Sverige, när vi inte möter på motstånd i våra kyrkor, när vi inte möter hån och spe, och när vi vet, så funderar jag på, vad är det för evangelium vi predikar? För man kommer få det man predikar. Om jag predikar omvändelse, om jag predikar himmel och helvete, då får jag människor som måste ta ställning, eller hur? Och jag predikar bara det som står. Ja, men det är så drastiskt. Ja. Det handlar om liv och död. Det är ingen lek. Jag har sagt till mina barn så här. Ni kommer aldrig kunna leva på min tro. Ni måste själva läsa Guds ord. Ni måste själva gräva i bönelivet. Ni måste själva se till att ni har er relation med Jesus. Och Guds ord har lovat er att om ni håller nära Jesus och hans ord, så ska det gå väl för er. Men så fort ni går utanför Guds ord, då tappar ni välsignelsen. Det har varit min äldste son, han är snart 20. Så nu har jag killen som snart är 18. Och han, Simon, han har varit i vissa vägskäl i livet så där, redan med skola och lite relationer och sådär. Och så har jag sagt, suttit ner med honom ibland en hel natt en gång. Prata med honom i kärlek, så sa jag så här att du får göra som du vill i det här. Men du har inte min välsignelse. Och då har du inte därför att det går utanför Guds ord. Låter det hårt? Och han bara, vad menar du? Har jag aldrig hört. Nej. Du får göra som du vill. Men du har inte min välsignelse. För det du gör, det står inte i Guds ord. Det är inte förenligt med Guds ord. Och jag kan inte ge dig min andliga välsignelse till det. Och så sa jag till honom, och du ska veta en sak. Från och med nu så kommer jag be för det här. Varenda dag. Och sen naturligtvis så var den helige ande på honom. Och han valde rätt. Guds ord. När det får bli ett med oss. Då kommer det leda dig och mig. Jag är så naiv i min tro. Att vi behöver aldrig leta efter väckelse. Vi behöver aldrig be om väckelse. Vet du det? Vi behöver aldrig bedja en enda bön om väckelse. Sen människor inom hörhåll hörde jag när jag växte upp. Jag var tonåring nere i Östergötland, så hörde jag det. Vi hade byggt en ny fin kyrka i Kisa i Östergötland. Min pappa var pastor. Och så hade vi inviten där och 1,8 miljoner kostade den då. Vi var nästan skuldfria. Det var jubel och klang och klackarna i taket. Och så jättefin kyrka. Och så sen så på bönemötena som fortsatte vecka efter vecka, så hörde jag en del äldre barn så här. Åh käre Gud, sänd människor i de hörhåll. Och då kände jag en söndag på församlingsmötet, nu får det vara nog, va. Så gick jag upp och så sa så här: kära vänner, vi har en jättefin kyrka. Vi har byggt den för nästan 2 miljoner kronor. Och sen låser vi in oss i kyrkan och så ber vi, käre Gud, sänd människor i de hörhåll. Och då sa han så här: vem vill hänga med mig ner på torget på lördag? För det är det folket. Då blir det sådär. Det är det vi behöver. Men det klarar man inte om inte ordet lever i mig. För ordet gör någonting med mig. Det ger mig frimodighet och kraft. Ni vet när Isak i första Mosebok 26, när han får ett ord från Gud, att stanna kvar i Egypten och bli som främling. Det är ett ord som har talat till mig så starkt så många gånger. Jag blev påmind om det igår. När jag bad inför det här mötet. Att Isak, han kände sig utlämnad. Och han kände sig som en främling. Men han hade ett ord över sig. Ordet i oss eller över oss. Hur du än ser på det. Kommer alltid att vara sant. Guds ord är sant. Och Isak upplevde att Gud var med honom. Han blev välsignad. Men han blev också uttryckt av filisterna därför att han lydde Gud och gick i det ordet som Gud gav. Du och jag har ordet genom evangeliet, eller hur? När vi blir frälsta så blir vi inympade i det nya förbundet, Guds ord. Isak, han blev utfryst för han blev välsignad. Och så gräver han upp sin pappas brunnar och sen så hittar han en brunn som heter Rehobot och där stannar han. Och då säger Gud så här säger Isak, nu har jag hittat en brunn, Rehobot. Där kan jag andas ut och där kan jag utbreda mig och utveckla mig och multipliceras. Men det börjar med att han fick ett ord. Om Gud, vet du jag, om Gud verkligen vill väckelse i Kramfors kommun, tror du han vill det? Självklart. Då vill han också ha en församling och ett folk som förblir i honom och förblir i ordet. Som är beredda att offra någonting för att vinna någonting. Innan detta händer i kapitel 26 så ser du kapitel 22. Hur Abraham går och ska offra Isak. Vi är en tid i Sverige där vi måste offra någonting för att vinna någonting. Är du beredd att offra kanske det bästa du har om Gud skulle säga det till dig? Bara för att hans rike skulle bryta fram. Eller är vi fortfarande så egoistiska? Är vi fortfarande så själviska i det här landet? Så vi vill genombrott, men vi vill inte betala priset. Jag vill leva i enlighet med Guds ord, men jag är inte beredd att offra någonting. Jag är rädd för det. Och ju mer och mer jag ser i Sverige, desto mer och mer av profeter i mig växer till liv. Och ibland så har jag med mig team som på vissa helger, förra helgen hade jag team med mig 10-12 ungdomar i 20-årsåldern. Och hon sa, ett möte vi hade, de sa så här, du lät som den värsta domedagspredikant, Morgan. Men tror jag det är en sån församling som vi var i, då finns det ju inget annat jag kan säga. I den här regionen så finns det människor som behöver höra att de måste offra någonting för att vinna någonting. Vi söker inte makt och ära och berömmelse, utan Gud söker efter de som är osjälviska. Som vill leva för andra. Abraham går och ska offra Isak. Och jag har bara försökt sätta mig in i detta. Och Isak frågar, var är offret? Ja, Gud har bestämt det. Sista biten går Abraham själv tillsammans med Isak. Abraham är verkligen beredd att offra den han älskade mest. Men han behövde inte. Men Gud ville pröva. Han ville se hans nitälskan för Gud. I andra världsdelar, Sydamerika, Kina, Asien, det vi kallar för väckelse, så har det alltid föregåtts av att det är människor som har levt så djupt i ordet och kommit så djupt och så nära i relationen med Jesus att man har bara erkänt att för mig så är livet Kristus. Jag har ingenting att förlora längre, utan nu är det bara en sak som gäller, att vinna så mycket jag bara kan. Men de är också beredda att förlora någonting. I Sverige så kanske inte vi behöver plikta med våra liv, naturligtvis. Men vi kanske måste betala lite genom med vår präktighet, vår stolthet och bekvämlighet. I vårt missionsarbete så har vi hade en koordinator som jobbade tillsammans med oss i Irak, i norra Irak, i en stad som heter Erbil. Han var för detta muslim, blev frälst för några år sedan och hängiven Jesu lärjung.
Han vann 39 stycken muslimer för Kristus. Och många av dem blev inslussade i vårt missionsarbete och hjälpte till. Och när vi hade en kampanj här nu där i mars. Men det slutade med att man fick reda på det här att han var kristen och sprang omkring. Och människor blev konverterade till kristendomen. Så man tog hans fru och barn och förhörde dem och så här. Och sen så fick han plikta med sitt liv. Och när man hör sånt, då känner man bara, en till. Och så vi i Sverige. Vi ropar efter väckelse. Vi ropar efter förändring. Och jag bara frågar, var är de i vårt land som inte är beredda att sälja ut evangelium? Att inte sälja Guds ord? Att inte kompromissa på det som står, utan faktiskt låta ordet för att bli kött i mitt liv. Det är för mig en utmaning. Men när vi tar den utmaningen så följer det en glädje. Man blir glad. Paulus säger vid tillfälle i alla fall att glädjen är de hånar er. Det är en glädje för mig när jag får lida. Det är märkligt. Men har du upp... Jag har pratat med människor som har sagt så här. Det finns en sida av lidandet som är attraktivt. Och det är när jag kommer så djupt i Guds ord och hans närhet. När ordet bara har fångat mitt hjärta så starkt, så vill man lida för Kristus. För man ser vilken kraft det är. Människorna som bor och bygger här i Bollstabruk, de längtar alla efter förändring. Och det kan bli ett enda ord som förvandlar deras liv. Ett enda ord. Ett enda ord. Det kan vara religiöst. Då är det ingen kraft. Det måste vara fyllt av den helige ande. Jag har sagt hemma i församlingen, jag säger så för att du ska förstå att jag är trovärdig, att man kan inte leva på ett sätt utanför kyrkan och ett sätt inne i kyrkan. I kyrkan så bekänner du ordet och utanför kyrkan så struntar du i ordet. Det är hyckleri, säger Paulus. Han tillrättavisar Petrus ganska skarpt i tillfället. Ordet, när det lever i oss, så skapar en karaktär i oss. Och en karaktär, det handlar om att säga nej till det som köttet vill göra. Men anden säger nej. Smörjelsen. Åh, alla vill ha smörjelsen idag. Man åker till och med till USA för att doppa huvudet i smörjelsen. Det har varit rubriker i svensk media förra året, eller förra året. Åker till USA för att doppa huvudet i smörjelsen. Det är bara beklaga att svensk kristen media låter det vara på första sidan eller mittuppslaget vad det var. Det är helt otroligt. Som att Gud skulle ha någon speciell smörjelse i USA. Guds ord är här och nu. Smörjelsen är livsfarlig, hör du det, om inte det finns karaktär. Karaktären har sina rötter i Guds ord. Jag har hellre människor omkring mig med stark karaktär och lite smörjelse, förstår mig, än de som är jättesmorda. Och de ser i anden och de ser, hör änglar och de hör tilltal hela tiden, men det finns ingen karaktär och stadga i deras liv. Jag har sett alldeles för mycket av det. För när dagen det kommer, så spelar det ingen roll hur mycket smörjelse du har. Har du ingen karaktär som är som är grundad i ordet? Och ordet är kött. Så det är många som faller. Förstår ni? Och i vår tid nu så söker man väldigt mycket upplevelser. Karismatik. Och jag är en karismatik ute i fingerspetsarna.
Men jag vet att det finns någonting som är mycket viktigare. Det är Guds ord. Guds ord och hans kraft i ordet. Amen. Och karaktären som kommer utifrån Guds ord. Den här bygden behöver karaktär. Den här bygden behöver Guds ord. Den här bygden behöver människor, Guds män och Guds kvinnor, unga och äldre, som säger, jag vill inte kompromissa med Guds ord. Förbli i ordet. Ordet, vår relation till ordet kan beskrivas med fyra ord snabbt. Det är tro, det är förståelse för ordet, det är lydnad som kommer av ordet. Och sen kommer det alltid bli resultat när vi går i ordets kraft. Alltid. Alltid. Vi ska be ikväll. Vi ska be om att Guds män och Guds kvinnor reser sig upp och vågar anta utmaningen. I Hesekiel 22 så står det att jag sökte efter någon som ville ställa sig i gapet. Men jag fann ingen. Det är bara de som vet vilken grund man står på. Hur man använder vapnet och vilka vapen man har. Och vi har namnet, blodet och ordet. Ordet ikväll uppmuntrar dig till att söka honom. Allt är depressiva, allt är likgiltiga, apatin, allt det här. Vem är det som kan rå på det? Jo, det är Guds ord. Gud kommer alltid enbart att bekänna sig till det här. Vet du det? Bara detta och inget annat. Vad jag tycker och vad jag vill, det är underordnat. Guds ord är Guds ord. Och Gud kommer bara bekänna sig till det. Så kyrkor idag som kompromissar med det här, så kommer Gud inte kunna bekänna sig till allt det de gör. Och då arbetar man sig trött. Men de församlingar, de kyrkor, Guds män, Guds kvinnor, familjer som väljer att stå på detta, de kommer Gud att bekänna sig till. Jag behöver inte förstå allt, men jag vill tro på allt. Djävulen i de här bygderna är ute efter människor som vill tro på hela ordet, naturligtvis. Det är ju hans uppdrag. Men han är en loser. Den helige andes kraft ska hjälpa oss att stå emot fienden när han kommer. I de här bygderna så behövs en ungdomsväckelse. Det finns mycket droger, alkohol. Mycket mörker på olika sätt. Det enda som kan befria människor, det är ordets kraft. Det är skaparkraft i Guds ord. Den här ivern som vi läste om i Haggai, det var Gud som skapade en iver. Jag har sagt hemma så här, lite radikalt, men också, men det är faktiskt sant, tror jag. Och det är någonting jag försöker leva efter själv, att be inte om någonting du själv inte vill vara en del av. Be inte till Gud om någonting som du själv inte vill vara en del av och arbeta med och betala ett pris för. Att be om väckelse idag, det är många som gör det, men jag är inte så säker på att alla vill vara med och arbeta för det, för det kommer innebära att det kommer att kosta på. William Booth, ni vet han som grundade Frälsningsarmén. Han sa ju så här, eller har sagt vid tillfälle, att ge mig 10 stycken sådana som jag, så ska jag förändra eller förvandla England. Något i den stilen. Resten är ju kyrkohistoria. Jag tror att om en i de här bygderna står upp som Johannes Döparen och står upp och proklamerar Guds ord och står upp för sanningarna överallt, tydligt, så kan det förändra och förvandla hela den här regionen. Om det är en som vill stå upp och betala priset. Eller några som går före, så kan det förvandla den här regionen. Som bekänner sig till Guds ord, som börjar fasta, som börjar be, som börjar föna fram det som ligger på Guds hjärta. Som börjar konfrontera makt, positionstänk. Då är det nog för att Gud ska bryta igenom i de här bygderna. Religiositet, kyrkopolitik som finns i hela vårt land kommer att krossas under Jesu fötter. Jag vågar säga så här, att om du fortsätter på den inslagna vägen som är nu, så tror jag vissa samfund kommer att krossas och dö ut innan Bollstabruk blir folktomt. Det kan jag lova. Inom 30 år. Varför? Vi måste tro på Guds ord! Kompromiss är första steget till andlig död. Och jag tror det är allvarstid för vårt land. Det är allvarstid i Kramfors kommun. Och Gud söker efter dem som är villiga att väckas och vill bli väckt och få tillbaka en ny iver. Jag kan säga så här, att jag kände idag när jag var ute och gick en timme drygt och bad, och så frågade den helige ande, vad är det som ligger, det är mitt sätt att tänka, förlåt mig nu, men vad är det som ligger närmast över mitt huvud? Vad är det för tryck över de här bygderna som du vill jag ska konfrontera när jag är här nu i bön? Det kom så här fort. Så här, det kom blixtsnabbt från en klar himmel. Och det var en likgiltighetens ande. Ett våldsamt tryck. Likgiltighet. Man liksom var, du vet, helt blasé. Och vi ska be ikväll om att Guds ord får gå som en plog i andevärlden. Och bryta likgiltighet och apati. För när Gud vill göra någonting, då sätter han in allt han kan. Och det är då som du ska använda ordet. Det är då du inte ska gå i egen kraft. Det är då du ska proklamera ordet. Det är då du ska börja be. Det är då du ska börja fasta. Det är då du ska börja profetera ut det Gud har sagt och påminna honom om vad han har sagt. Amen. Halleluja. Ska vi stå upp tillsammans nu? Så ska vi be. Så får vi se vad Gud gör här. Vi ska börja be. Alla vi som är här inne tror jag vi är frälsta och vi har en tro på Jesus. Och vi ska be. Och vi ska be att ordets kraft får komma i rörelse. Det finns mycket som rör sig runt omkring. Men det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Det kan kännas olika, men det spelar ingen roll. Guds ord kommer alltid att vara Guds ord. Fader, vi tackar dig för denna kväll. Tackar dig, Fader, för att ditt ord är makt. Ditt ord är myndighet. Tackar dig, Fader, för att du har sänt oss ditt eget ord genom Jesus Kristus.